With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Det här avsnittet sponsras av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har uppe dygnet runt, varje dag, hela veckan, året om. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Har du ett barn? Har du två? Oavsett så borde du kolla in vagnen Gazelle S från Cybex. Den går att ändra på 20 olika sätt och du får plats med två barn utan att vagnen blir ett dugg bredare än en enkel vagn. Kolla in Gazelle från Cybex för någonting nytt.
Avsnittet sponsras av dina försäkringar. Alternativet till storbolagen. Skydda det viktigaste du har. Läs mer på dina.se.
Det finns några ämnen som är extra populära på vår sajt för rulla vagn. Ett av dem är första tiden med bebis, sömn är förstås ett annat. Men i toppen ligger också alla artiklar och poddavsnitt om trots åldern. Det är en utmaning som heter duga och som kan knäcka vilket föräldrasjälvförtroende som helst. Vissa barn vägrar allt hela tiden. Andra får utbrott, några älskar att testa gränserna. Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rulla Vagn. Och idag pratar vi om trots åldern. Jag är själv mamma till en 6-åring och snart 3-åring. Det är med andra ord smått kaotiskt, även hemma hos oss. Så jag är otroligt glad att få spela in det här avsnittet. Med oss idag för att bringa lite ordning i konflikterna är barnpsykologen Klara Lindros. Hej Klara!
Hej Evelina!
Hej, välkommen till Rulla Vagn-podden.
Tack så mycket!
Kan du inte lite kort berätta vem du är?
Ja, jag är barnpsykolog och har jobbat med små barn 0-5 år och deras föräldrar får man väl säga. För det är ju föräldrarna man jobbar mest med då. Ganska länge och sen så jag sitter nu på barnhälsovårdsenheten i Stockholm. Vi jobbar mot BVC med utbildning, föreläsning, handledning, vidareutveckling. Och sen är jag också psykoterapeut inriktad mot vuxna.
Bra, och vi har ju fått en himla massa lyssnarfrågor till det här avsnittet som vi ska köra igång med strax. Men först, varför blir det så himla mycket fighter när barnen blir så där 2-3 år?
Alltså de där fighterna är utmanande som sagt, men de är en helt naturlig del av barns utveckling och de ska till. Alltså, det handlar ju om en självständighetsutveckling ganska mycket. Att liksom börja förstå att hej, här kan jag gå in i världen och liksom påverka och sätta stopp eller sätta mig på tvären eller försöka få min vilja igenom. Så att även om det är utmanande så första medskicket är håll ut och tänk att det här är viktigt för ditt barns utveckling av sig själv. Och de testar allting mot dem som de är tryggast med. Det vill säga föräldrarna för allra bästa.
Man pratar ju väldigt mycket just om det här, alltså orden trots och trots ålder. Mm. Klassar vi ibland liksom alla konflikter med våra barn lite felaktigt som trots?
Ja, det tror jag faktiskt att det finns en överdrivenhet i det här. Jag vet att en del inte tycker att vi ska använda ordet trots alls. Alltså, folk som är i branschen och sådär tycker att det här blir som någon slags nedsättande ord kring någonting som jag som sagt sa är en normal liksom, självständighetsutveckling. Det tycker jag att man kan göra, det, trots ett sånt liksom etablerat begrepp och alla vet vad man pratar om. Men jag menar, känner det ju så att konflikter finns i alla liksom mellanmänskliga relationer. Och det måste ju förstås få finnas mellan små barn och andra barn eller andra vuxna också. Utan att vi behöver tänka, åh, det är det där trotset. Så. Mm. Men samtidigt så är det någonting speciellt som sker just när barn, ofta så där 2,5-3 år, som liksom handlar om att de är i en viss period i sin utveckling. När det är en stark liksom jag-utveckling, testa vad kan jag säga, jag kan bestämma, jag kan försöka styra. Alltså det kan ju vara med jämnåriga också, att styra dem och att försöka styra sina föräldrar. Och sen kan det vara lite tidigare också. Så jag tänker, en del pratar ju om att vad trotsigt är någonstans där vi kanske 1,5-2, och som handlar mycket om att man börjar kunna säga nej, man börjar kunna säga liksom inte, och alltså hitta språket för det här också, som just de allra minsta barnen inte har.
Också, ja, alltså är det också trots när... För jag hör ganska många föräldrar, tycker jag, när barnen blir så där, alltså de blir ju ganska envisa och nejiga när de blir över ett någonstans. Är det också trots? Eller finns det någon typ av definition i det?
Ja, men jag skulle säga att man kan... Alltså om vi bestämmer oss för att definitionen för trots är det här att... vara i sin självständighetsutveckling och testa sina liksom förmågor och testa sina nej och testa sin förmåga till att bestämma och styra över andra och uttrycka liksom sin vilja. Då kommer ju det, liksom, de bebisar kan ju också visa vad de vill. De kan ju gå upp i bananen för att de inte vill äta eller vad de nu gör. Men med orden där, när man mer kunna säga jag och nej och inte och sånt där, så kan man ju också... börja prova det mera. Men sen är det också så att någonstans där vid 3 år så är det en sån otroligt stor utveckling överlag liksom i barnens hjärna liksom. Så att man kan också tänka att det är jäkligt rörigt. Alltså det kan ju låta lite när jag säger att det är en självständighetsutveckling där de provar sin vilja och så, som att det nästan är, vad ska man säga, medvetet. Ungefär som en vuxen liksom. Nu ska jag prova och testa här hur långt jag kan gå. Så är det ju inte. Utan det är också så att det sprakar som 17 liksom, i den här lilla hjärnan där det ska hända så himla mycket fram till 4-5 år när man ofta kommer in i något lite en lugnare fas generellt sett. Liksom.
Det här som du är inne på nu, så känner man ju ibland som förälder just det här att de liksom bara säger nej för att vara jobbiga och krånglar med olika saker. Finns precis. Det ett sånt inslag eller... Alltså finns det en sån medvetenhet i att så här, nu säger jag nej bara för att en förälder vill att jag ska göra det här?
Ja, men på ett sätt så kan det ju finnas som en del av det att nu säger jag nej, inte så här medvetet. Det går, alltså vi har ju svårt att sätta oss in i hur det är att vara 3 år i hjärnan. Mm. Vi har jättesvårt för det eftersom vi är på en helt annan fas liksom, i vår utveckling. Små 3-åringar har liksom inte kommit till det stadiet där man... som vi i Theory of Mind kallar för att man, liksom kan ta någon annans perspektiv helt och hållet. Att tänka att just nu så upplever jag det så här, men du upplever det nog så här istället för att du har inte all information, eller man ska säga. Förstår du vad jag menar? Mm. Att liksom den typen av att verkligen sätta sig in i någon annan människa och ta dess perspektiv, det kan inte en 3-åring. Det börjar komma lite vid 4 år, och det där har vi ju som vuxna svårt att liksom greppa. För att vi är också lite inne i vårt att alla ser väl världen som vi gör. Och en 3-åring gör inte det. Så att på ett sätt så är det så här, ja, på något sätt kan man tänka så här, de vill ha en reaktion, de behöver liksom säga ifrån. Så kan det liksom vara, och de kan säga nej, jag vill inte och så där. Fast man kan tänka att ja, men egentligen vill du nog det här, men nu vill du bara säga emot typ. Men det är samtidigt inte med den här intentionen som det skulle ha varit om vi som vuxna gjorde på det sättet.
Nej,
det jag tänker
inte för att
du ska
liksom vara jobbig bara.
Nej, inte med någon sån, precis, som om vi skulle göra det. De tappar ju kontrollen över sig själva på ett helt annat sätt än vad vi gör. Jag menar, du och jag, vi kanske tappar kontrollen över oss själva någon gång ibland. Men de gör ju det liksom hela tiden. Det här att kunna styra över sina känslor, att bli besviken, att bli liksom ledsen eller sårad eller arg, att tycka det är orättvist. Allt det där har ju en, om vi nu säger en liten treåring, liksom jättesvårt att hantera, kan ni liksom knappt, och då framförallt med sina trygga vuxna föräldrar, då får man liksom släppa ut det där, och så ska vi hjälpa dem och liksom lugna sig eller trösta eller vad vi gör, så att de ska kunna hantera sådana känslor med andra och lite senare när de är lite äldre och så.
Vad skulle du säga är så här generella faktorer som gör att det blir mer bråk och fighter? Och vad är generella grejer som gör att det blir mindre bråk och fighter hemma?
Mm. Om vi börjar med barnen, för det här är ju i mötet det sker. Med barnen så är det ju jättestor skillnad på vilket temperament som man har fötts med. Alltså temperamentsdrag är medfödda, liksom, så är det. Och då har man ju barn som är mer extroverta och utåtriktade, alltså mer temperamentsfulla skulle vi säga i dagligt tal. Men liksom reagerar starkare, är liksom känsligare för intryck kan man säga, både liksom i relation, hur vi tilltalar dem eller hur vi är med dem. Men också annat, som att vara känsligare för intryck och så. Och så finns det lugnare barn som liksom är stabilare på något sätt i temperamentet. Det där vet ju föräldrar ofta, det har de ju märkt, det märker man ju ganska snabbt ofta. Så det är alltså barnen, vilket barn man har spelar roll. Men sen så från förälderns sida eller de vuxna sida, då är det ju, ja, där ligger ju temperamentet i grunden, men förhoppningsvis har vi ju också på något sätt lärt känna oss själva och kan hantera oss. Men i alla fall, där är ju bemötandet som spelar roll. Så att blir det, alltså, om barn får ett väldigt negativt bemötande under en trotsålder, så kan det verkligen eskalera. Så man kan, alltså man kan inte göra något för att ta bort att barn behöver gå igenom det här, men man kan påverka som förälder, så att säga, om det drar iväg och blir mycket bråk, och liksom att det blir en negativ cirkel. Alltså trots kan faktiskt det kan öka. Och det kan stanna kvar längre hos barnet i utvecklingen om man liksom får ett inte gynnsamt bemötande, kan man säga.
Vad är det då? Vad är ett inte gynnsamt bemötande som förälder?
Det är att man helt enkelt, framförallt att man är väldigt negativ tillbaka. Att man liksom säger, att man påpekar, så att säga, allt dåligt och störigt som barnet gör. Att man kanske säger, du ska alltid och nu och du är så tjatig och sluta skrika, det är så jobbigt och så vidare. Ännu värre om man lägger det på barn, du är så jobbig och du är så skrikig och vad det nu kan vara. Och det kan vara att man, om man hamnar i att det här trotset gör att det blir mycket bråk, konflikter, så kan det till och med leda till att man kanske liksom har ger barnet mycket, mycket mer negativ uppmärksamhet än positiv. Så att ge barnet mycket positiv uppmärksamhet och att ha goda stunder tillsammans, det är sånt som verkligen kan hjälpa. Det tar inte bort något trots, för det ska vara. Men det kan liksom hjälpa så att det inte eskalerar eller blir mer eller så. Det är viktigt i de här perioderna. Och när jag säger goda stunder, då menar jag liksom små korta stunder där man har bara fokus på barnet. Det kan vara att man leker och då följer barnet väldigt mycket eller gör någonting. Men liksom har, på det sättet man har sina varma, vänliga, intresserade ögon på barnet för en liten stund.
Om man lyssnar där hemma nu och tänker så här, jag vill göra tre saker för att förebygga konflikter med mitt barn. Mm. Vad tycker du, var ska man börja då?
Då ska man nog börja lite där jag sa, att se till att ha de här liksom goda stunderna tillsammans, eller lekstunderna. Har man flera barn så kan ju det vara knepigt, men att försöka få till att man kanske är med ett i taget, det är liksom mitt huvudtips. Alltid. Och det har visat sig i forskningen att det är väldigt effektivt. Sen så beror det lite grann på vad man sitter med. Men när jag förebygger, säger du, är det någonting som har börjat hända redan? Eller vad, att se på situationen. För att jag tänker, det kan ju vara så att ja, men hos oss blir det alltid bråk vid läggdags till exempel. Och då kan man ju behöva titta liksom igenom den situationen lite mer, analysera den och tänka om man har en förälder till tillsammans. Vad är det som händer? Vad kan vi göra? För det kan handla mycket om att förbereda barnet, att inte göra för plötsligt, att inte rycka upp från det roligaste tv-programmet eller roligaste leken eller så, utan att ha lite rutiner, göra på samma sätt varje dag, förberedelse och se till att någonting med själva läggningen, någonting med att vara i sängen är himla mysigt. Om det nu är läsa bok, om de gillar det, eller om det är hitta på en historia, eller om det är någon liten mysig sådär lek som man gör. Så att man har någonting med det här som är nice helt enkelt.
Har du ett tredje tips?
Tredje tips är nog att försöka tänka på hur ofta man säger till. Och då menar jag inte liksom så här att riktiga skäll, liksom att man blir jättearg. Utan jag menar alltså, man kan hamna i att man kommer med så himla många små liksom negativa kommentarer. Ja, nu gör jag situationstecken, det ser man. Det kan man inte se på den. Men för då menar jag att sånt som man kanske inte själv liksom tänker på är negativt, men som barnet kan uppfatta som negativt. Och speciellt om barnet har börjat liksom, ställa till lite mer, trotsa lite mer, så att man har börjat säga till mycket mer. Då kan det räcka med ett nej och sluta och kom igen eller lägg av eller gör inte. Så alla de där små sakerna som man tycker, men det måste man ju få säga, blir ändå... Det blir ändå liksom olika små negativa interaktioner som läggs på hög. Och om jag då säger att det ska vara 5 gånger så mycket av det positiva, så behöver man ju inte bara lägga på den här positiva uppmärksamheten, utan också försöka dra bort lite av det här sluta och sådär. Och tänka sig för, försöka tänka sig för innan man säger. Så att man kanske kan säga kom, vi gör det här, istället för att säga sluta med det där. Alltså sådana små enkla grejer liksom.
Alltså det där är ju så bra, det tipset. Alltså om man börjar själv att tänka på hur mycket man så här... vad man nu ska kalla det, liksom kommenterar liksom vad barnen gör.
Precis, man kan liksom säga lite negativa kommentarer bara helt enkelt.
Precis, och det är som du säger, det är ju någon typ av liksom, ibland känner jag så här att jag menar ju det väl, att de så här, de ska lära sig olika saker och liksom vi ska ju ta oss framåt i vardagen. Såklart. Och så här. Men jag märker otrolig skillnad hemma om jag bara är tyst och istället så här vägleder, som du sa, med liksom en mer positiv uppmaning om vad man vill ska hända.
Precis,
men det är svårt.
Det är svårt. Liksom, men jag tänker, Evelina, där du säger att du vill ju väl och du vill att de ska lära sig och du vill komma framåt. Så är det ju alltid med allt. Alltså, vi föräldrar gör väl nästan bara saker för att vi vill väl. Vi har en god intention, men att det ibland liksom blir tokigt ändå, på något sätt. Och jag har precis samma upplevelse. Nu har jag ju då stora barn, men när jag hade liksom små barn, förskolebarn, så var jag, då utbildade jag mig till kometledare, som är en sån här föräldrastödsutbildning kan man säga. Och bland annat när jag höll på med det här, då började jag ju träna hemma förstås. Oj vad jag fick syn på också, alla de här små, små kommentarerna. Precis, speciellt när man skulle iväg på morgonen. Att jag kunde liksom säga, nu är det 5 minuter kvar, eller nu är klockan så här mycket. Och de var ju så små, de kunde inte klockan. Och att det var ju egentligen sånt som jag skulle kunna säga till mig själv, tyst i mitt huvud. Så att säga. Som
ja, men verkligen.
Ja. Och det blir väldigt stor skillnad om man får syn på det där och sen lyckas stoppa sig och försöker säga det tyst i sig själv istället. Eller så. Man behöver inte säga till förrän, alltså sådär. Men så innan man förbereder kanske att nu ska vi gå om en stund och sådär. Men sen är det liksom mer det här ledandet som du sa, liksom att man hjälper dem genom att leda och inte genom att slänga ifrån sig små kommentarer. Det som slutar ju barn att lyssna om man säger en gång i minuten, nu ska vi snart gå, då blir det ingenting. Det blir bara störande blir ljud så. Nästan.
Jag har ju frågat på vårt Instagram-konto inför det här avsnittet.
Ja, vad spännande.
Om lite lyssnarfrågor. Och det kom hur många som helst.
Okay,
men väldigt många har ju ungefär samma utmaningar och samma frustration ofta, vilket kan vara skönt att höra om man lyssnar. Men ska vi köra igång helt enkelt med lyssnarfrågorna?
Gör det.
Hej podden! Vår nyss fyllda 2-åring är inne i en brutal trotsperiod just nu. Precis allt som hon förut tyckt var helt okej, som att byta blöja, borsta håret, sätta på pyjama, sätta på hårspänne, ja, precis allt går inte alls just nu. Det slutar med att vi tvingar på rent fysiskt och därefter hysteriskt utbrott. Vad och hur ska vi göra? Framförallt läggningarna spårar ur varje kväll. Så himla tråkigt avslut på dagen. Vi är helt slut här hemma. Vi har även en 3 månaders, så hon är relativt nybliven stora syster också med alla känslor kring det. Så det jag framförallt önskar tips på är hur läggningarna kan gå så bra som möjligt i denna period. Finns det någon strategi som funkar bättre eller sämre? Hon har även börjat vakna om nätterna och är vaken mellan 1 och 3 timmar. Ofta arg då också. Ja, det är frågan. Det här känns ju lite som en klassiker. Alltså ja, det du beskrev förut med att barn har olika temperament. Mm. Det tyckte jag lite att jag insåg hur olika de är först när vi liksom fick vårt andra barn. Mm. De är extremt olika i temperament. Den första är mer temperamentsfull och därför så blev liksom, trots åldern, liksom flöt ihop lite med lite mer. Men med vår yngsta tjej, så hon är mer en så här lugn filbunke.
Mm.
Och när hon nu har kommit in i trotsåldern så blir man ju, jag blir nästan lite chockad att så här, oj. Och där blev det ju mycket mer att jag själv får tänka till lite som här, att så här, allt som har funkat funkar plötsligt inte.
Nej.
Hur ska man hantera det här? Hur gör man?
Ja, det är verkligen så klassiskt det där att ja, men det som har funkat funkar inte nu. Och att man som förälder, när man ändå har så pass små barn, som att ens äldsta barn är 2 år, så tänker man ju lite grann att ja, nu vet jag hur det är att vara förälder och jag vet hur mitt barn är. Mm. Men det kommer att ändra sig så många gånger. Jag tänker bara, det är lite som när jag träffar föräldrar som kanske har en 2 veckor, så de säger, åh, den är så här, och den är lugn, och den är så här. Och det är så gulligt. Man ska ju vilja förstå precis hur ens barn är. Man ska ju vara så nyfiken på det. Men det kommer ju ändra sig massa gånger. Ja, med det sagt. Så tänker jag, men det är lite grann liksom det här, faktiskt den där chocken, eller att inte ha koll på att vara så här, oj, vad är det som händer? Det är faktiskt en liten del av det här, tror jag. Att den här föräldern, precis som andra, och som du, kan bli så här, oj, vad är det som händer, och nu har jag inte koll på läget liksom. Det kan nog påverka oss lite negativt och göra att vi inte lyckas vara riktigt lika liksom flexibla eller följsamma som vi skulle kunna vara annars. Och därför tycker jag att det ändå är värt liksom att tänka lite på att vi kanske också är lite olika lätt för att känna att oj, jag har ingen koll liksom. För att egentligen är ju ganska mycket att försöka följa med, att nu händer någonting, nu är hon inne i någon annan fas, nu är det utveckling som sker på max här. Okej, okay. Om man kunde ha lite mer så här, åh, vad spännande, utan att folk där ute hatar mig, bara, det är inte dugg spännande, vad ska du säga, som har stora barn nu. Men lite grann mer så, alltså inte bli så stressad över den förändringen. Sen tänker jag att den här föräldern hade ju en liten också, en 3 månaders.
Mm.
Och då är man ju skör av en massa andra anledningar. Både kanske att man inte får sova och så, men också att man är lite skör när man får en bebis på ett sätt som man ska vara. Att man ska vara lite extra lyhörd, lite extra känslig för den här bebisens behov. Och då, den där arga 2-åringen kör ju liksom rakt in i det här lite sköra, nyblivna föräldraskapet. Och det krockar lite grann. Så det är någonting som också kan vara, så att säga, lite smärtsamt och svårt på något sätt för en. Det är barn som behöver olika slags föräldrar, helt enkelt. En bebis behöver en lyhörd och lite skör som känner, åh, nu är det här. Och en 2-åringsförälder behöver en lite stabilare, kavatare förälder på något sätt. Så det tror jag är en sak i det här. Och då tänker jag utifrån det att det är viktigt att tänka lite om det finns möjlighet till avlastning och liksom att dela upp sig lite, så att den här föräldern kan vara liksom, ja, nu vet man ju inte, så här, går den på förskola och sådana saker, som kanske är att få vara själv med sin lilla bebis. Om den inte får det, så kan det vara att någon avlastar med 2-åringen och kan ge all den där uppmärksamheten som en 2-åring behöver. Men också tvärtom, att någon tar den lilla bebisen mera, så att man får liksom ge 2-åringen all den uppmärksamhet som hon nog, alltså det behöver hon ju alltid, och så lite grann. Nu har det kommit en liten bebis också som tar. Och en 2-åring är ju inte, vad ska man säga, dummare än hon märker att man har lite olika förhållningssätt till lilla syskonet och till henne. Att man pratar med den här jättemjuka, jättegulliga rösten till en lilla 3 månaders och sen kanske då med en liten argare röst. Ja. Så att därför ibland så vill ju tvååringar också, alltså när man får den egna tiden, få vara riktigt pyttesmå. Vi är olika, behöver inte vara, men vill de det ska man bara följa med, det vill jag bara säga. För en del blir liksom oroliga och det, tycker, åh, vad är det här för regression, och ska det vara så? Ja, men om man behöver vara lite pytteliten och krypa upp i famnen och sådär och säga gagga, då är det helt normalt. Låt dem bara göra det en liten tag, så kommer det att liksom släppa.
Är det så att vi ibland just så här, det är ju en lite udda ålder det där, för de blir ju större, och får man en liten bebis så kan ju en tvååring upplevas stor, samtidigt som de är så små, liksom. Alltså så här, de vill ha mer självständighet och de klarar mer och mer hela tiden själva, och vill liksom ha det här egna ansvaret och göra saker själva. Samtidigt som de fortfarande är väldigt så här,
samtidigt små. Som de är pyttesmå i sina små hjärnor och klarar jättelite att liksom reglera sina känslor och planera och tänka framåt. Konsekvenser finns inte på kartan. Alltså liksom allt det där. Och jag, min upplevelse också, nu vet vi inte hur det är med den här lilla tjejen, men att är man en tvååring som är lite tidig verbalt med att prata och uttrycka sig, hon har tydligen så långt hår som hårspännen i alla fall, ser man lite större ut, då är risken att man också ställer lite högre krav. Ihop med det här som du säger, det kom en liten bebis och då växte tvååringen liksom plötsligt och blev ett stort barn. Medan en lilla syster som är 2 år kommer vara jätteliten, för alltså den minsta. Så att vi har ju olika förhållningssätt, och det är faktiskt bra att påminna sig om det. Och jag skulle säga lite konkret till den här föräldern att lite det här att släppa så mycket hon kan. Man kan inte släppa och byta blöja, det måste man göra. Kan man släppa hårspännet liksom? Kan man släppa borsta håret ett tag? Alltså, kanske klippa en kortare frisyr. Det där bryr sig inte en tvååring så mycket om. Alltså, var så praktisk och pragmatisk du bara kan. Liksom, för det ska gå så enkelt som möjligt. För sen kommer ju som sagt de här fighterna som att hon måste byta blöja. Och då får man bara göra det. Och helst då utan allt det här negativa pratet som vi sa. Utan mera validerande. Ja, du vill inte byta blöja. Nej, det är jättetråkigt. Fy, men nu måste vi ju göra det. Så vad tråkigt det där var. Alltså mera, inte ställa de här kraven, men det är klart du ska byta blöja, det har vi ju alltid gjort och du har ju aldrig bråkat förut. Alltså den där frustrationen, det får man säga till sig själv i huvudet. Så, helt enkelt.
Sin inre kommentator.
Ja, precis. Den där inre som man får bolla med. Sin egen stora vuxna. Och jag känner liksom i den här, det här som du berättar, den här, det som hon har skrivit, det finns ju någon slags liksom frustration som är lite hjärteskärande. Och jag kan tänka, jag kan ju inte veta med den här föräldern, men jag vet att många föräldrar kan bli liksom ganska ledsna också i det här. Att vad
det blir
är
man ju.
Ja, och liksom man saknar på något sätt kanske en relation som man har, tycker försvunnit lite med det stora barnet och sådär. Och där tänker jag att det, som sagt, det är den där skörheten med att ha en liten bebis som gör det. Men också att vara liksom, få vara så nära den här tvååringen då, eller om man har en treåring som kommer, som möjligt. Och ligga och gosa och fylla på med de grejerna också. Också för ens egen skull, om du förstår vad jag menar. Att verkligen prioritera det så mycket det går. För att läggningarna är struliga, det är ju supervanligt. Och lite grann så att tänka att okej, det här är en fas, förhoppningsvis så kommer det bli lättare igen. Men jag var inne på det lite innan, hur kan man ändå försöka göra det till någonting mysigt? Är det att man ska bygga en liten koja i sängen varje kväll ett tag? Eller att man ska slå in barnet i ett litet paket varje kväll innan man går och lägger sig? Ja, nu har jag lite egna gamla minnen här som dyker upp. Vi baggade också ett litet barn i täck. Sådär. Alltså gjorde som en vagga där en förälder stod på varje sida och sjöng samma sånger. Mycket sådana där saker, så att det skulle bli mysigt och en omsorgsstund. Och att man också kanske verkligen har lite tid. Nu vet inte jag med den här lilla tvååringen, men hon kanske har somnat själv innan och sådär. Och så gör hon inte längre till exempel. Man får tänka, då kanske hon bara behöver fylla på. Så att man försöker planera in det. Så att fokusera på det där som barnet uttrycker, liksom att det på något sätt visar att det behöver massa uppmärksamhet, och försök att ta bort onödiga krav. Även om hon klarar av det för 2 månader sedan, så släpp det ändå. Det kommer komma tillbaka. Hon kommer inte aldrig mer kunna borsta håret eller sätta på sig hårspänn, utan det kommer hon att vilja kunna igen.
Mm.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Är det liksom en fara i, för jag känner med vår då snart 3-åring hemma, eller hon är 2,5-3, så blir det ganska mycket som de här kvällarna när det är en massa saker ändå som man ska göra. Liksom. Mm. De ska borsta tänderna och kissa och liksom göra alla de här delarna. Så det blir ganska ofta att vi så här nu med andra barnet så där, okej, du vill inte ha pyjamas, ja då struntar vi i det. Mm. Alltså, det är som du säger, vissa saker måste de göra, så här, borsta tänderna, gå på pottan då innan de går och lägger sig. Men allt annat är jag lite mer kanske så här bara, det får vara som det är. Mm. Finns det en fara i det? Ibland tänker jag ju så här, oj, hon kommer bli världens babyboss som inser att hon får göra lite som hon vill, bara hon säger att hon inte vill. Mm. Hur hittar man den där balansen?
Jag tycker det låter som att du har hittat den i alla fall. Tänker du att just det här med att ta de viktiga besluten där barn absolut inte kan bestämma, utan man bestämmer att visa det och då bara genomföra lugnt och tryggt. Men att låta dem få bestämma en del saker, för att det är så sjukt mycket vi bestämmer över barn som vi inte ens tänker på. Liksom, så att de får prova det där. Jag brukar tycka att det är bra att prata om att leda och följa. Och att man ska ju leda sitt barn, alltså genom situationer, mellan svåra situationer. Man ska också leda det genom svåra känslor, som jag pratade om innan. Att hjälpa liksom att lugna sig eller trösta och sådär. Men sen så behöver man ju följa barnet också. Alltså så att barnet får den liksom upplevelsen av att jag kommunicerar vad jag vill eller inte vill, och någon lyssnar och vi liksom har en dialog om det och någon följer mig. Och det gör man ju i leken, men att man gör det lite i andra situationer också. Och att det är bra för barn att få små val. Så man brukar ju säga så här, barn ska ju inte få bestämma exakt vad de ska på sig kanske, men man kanske kan ge dem två val, vill du ha det här eller det här? Mm. Och det är härligt liksom att få, vad är det att välja? Men om det inte är så som det kan vara i de här åldrarna, att man har någon slags totalt meltdown när man inte har den här ens sin lilla hjärna med sig, man har ingenting med sig, utan man är bara en hög av starka känslor, då ska man inte komma med de här valen som man kanske vill göra som förälder, för man tänker att det ska lösa det, typ, men vi kan göra så här eller så här eller så här, det kommer inte att leda någon vart. Men där känner man ju sina barn bäst och vet när det har liksom gått över den gränsen. Då får man bara vänta ut och liksom, eller bestämma att vi gör, till exempel vi byter blöjan eller vi går till förskolan, jag lyfter upp dig och sätter dig i vagnen och det går bra, jag skiter i att grannarna hör att det skriks, och så tar jag på skorna när vi har kommit 2 kvarter och du har lugnat dig, alltså lite så. Att ibland behöver man vara sådär hands on. Så att jag tänker att så länge man liksom leder när det är viktigt och låter barnen få bestämma över mindre viktiga saker, så blir det inga babybosses liksom. Utan
vad skönt att höra. Ja. Men för att sammanfatta här lite, just till läggningarna, att släppa det som inte är absolut nödvändigt och att få in de här mysiga inslagen som du var inne på.
Och en struktur och en rutin och så liksom lite varva ner och sånt. Precis på samma sätt som man tänker kring oss vuxna, liksom, att vi ska komma in i ett sovmode. Jag kan ju lägga till en sak som kan hjälpa en del barn, eller många barn tycker om det, både alltså kring vad som helst som kan vara knepigt med rutiner. Det är att man kan göra någon slags bildstödsschema. Att man ritar upp upp eller skrivit bilder från nätet eller vad man gör och liksom har bilder på vilken ordning man gör saker. Mm. Som att, okej, nu är det dags, och så går man och tittar med barnet. Ja, men nu var det att gå på pottan då. Ja, då var det gjort. Vad var det sen? Ja, då springer man och kollar på det. Ja, men då var det att ta av sig kläderna, eller då var det att hämta gosedjuret, och ja, sen var det att borsta tänderna och så.
Mm, det där är ju riktigt bra.
Barn brukar gilla det, och det har ju att göra med att de inte har så mycket kontroll som vi har. Vi har ju det där schemat i huvudet. Först ska det här ske, och sen ska det här och det här. Och det har inte de. Så att, det blir som en känsla av att okej, nu ska vi se vad som händer. Då får jag lite koll.
Hej, Rulla Vagn-podden. Min tvååring skriker sin högsta falsettröst när hen inte får som den vill eller vill göra det man säger. Vi pratar lugnt och säger att man inte får skrika, för då gör det ont i öronen. Tvååringen upprepar detta själv, ibland efter sitt eget skrikande och ibland när någon annan skriker. Men hur ska vi göra under själva skrikfasen? Nu orkar jag snart inte längre vara lugn. Ibland har vi ignorerat. Skriket slutar inte av det, men vi kommenterar det inte. Ibland har vi sagt att hen får gå till ett annat rum och skrika där, alternativt stängt dörren där vi är, och sagt att hen får komma in när den har slutat skrika. Det hjälper inte, utan blir bara värre. Ibland har jag skrikit tillbaka då mitt tålamod tryter. Det hjälper inte heller. Är det okej att sätta på sig själv hörselkåpor? Är dock oroad för vår nya bebis öron som inte har hörselkåpor. Med trytande tålamod kan även bero på dålig sömn med 24/7 amning. Hälsar en uppgiven mamma. Ja, här har vi också en tvååring som är nybliven stora syster eller storbror. Vad tänker du när du hör det här?
Jag tänker massa saker. Och jag tänker så här, att jag känner så också för den här föräldern. Apropå liksom känslorna utanpå och helt slut. Helt slutkörd liksom. Så att jag tänker avlastning och stöd och få sova. Men när det gäller själva liksom tvååringen. Och en sak som inte framkommer nu, tror jag, det är ju om den här, hur bra den här tvååringen pratar. För jag tänker lite vilken funktion det här skriket har. För att är det så att en tvååring som inte kan prata så mycket än, för det är väldigt stor skillnad när man är 2 år inom liksom vad som är helt normal spann, så kan det liksom bli att man skriker för att man inte kan uttrycka alla sina liksom starka känslor, alla sina många åsikter. Liksom. Och då kan man tänka att det är... Då får man som förälder gå in och försöka gissa lite. Liksom, och sätta ord på det här, eftersom barnet inte själv kan det. Ja, som jag var inne på innan, nu blev du jättebesviken. Du ville verkligen ha den där, vad jobbigt. Liksom, eller nu blev du arg, eller ja, vad det kan vara. Och tänka att det här är en övergående fas. Det här barnet kommer ju få ett, liksom, ett mer utvecklat språk. Och ganska snart. Liksom. Det som hindrar att man kan vara så där lyhörd och inkännande och hjälpa sitt barn, det är ju alltså frustration och uppgivenhet, sa hon väl, att hon kände sig uppgiven. Alltså de känslorna står ju i vägen så himla mycket för oss, för att liksom hitta de här föräldrastrategierna och vara liksom lyhörda för barnet, så att det kan kännas som att varför skriker hon eller han eller så mycket? Vad är det här liksom? Det är hopplöst. Istället för att gå in i det och tänka av, vad är det liksom som händer där inne i den här tvååringen? Vad vill hon eller han säga med det här? Hur mår hon eller han? Vad handlar det här om? Är det ett sätt att få uppmärksamhet? Är det att inte kan uttrycka sina känslomord? Ja, så att en konkret fråga var ju, kan jag hörselkåpor? Svar ja, fast jag brukar tipsa föräldrar om öronproppar. Och lite för att... och 2 år är inte så gammal, men åtminstone en lite större barn kan liksom bli typ provocerad om man står på hörselkåpor, för de förstår att nu vill du inte lyssna på vad jag har att säga ungefär, eller nu försöker du stänga ute mig. Men öronproppar är ju mycket diskretare.
Och det, precis, och det känns ju lite samma sak som det här med att stänga dörren, att det skulle kanske eskalera.
Det skulle kunna göra det om de blir provocerade av, om de förstår liksom på något sätt funktionen av hörselkåporna och blir provocerade, så kan det göra att det eskalerar. Så att, och öronproppar är verkligen jättebra, för att när man är så trött också som den här föräldern är, har sovit så lite, då blir man ju jättekänslig för ljud och höga ljud. Och de här ljuden låter ju som att de är jobbiga. Så att har man öronproppar så skär man åtminstone bort liksom den översta toppen på det här gälla skriket. Och det hjälper ju hjärnan lite grann att den inte blir lika utsatt. Och bebisen, om det nu är så högt som oroar sig, alltså ärligt talat, jag kan inte säga, jag har lite svårt att tänka mig att det skulle skada en bebis hörsel. Men om hon, alltså hon, det skulle ju bebisen skulle ju reagera om det blir för obehagligt och också börja skrika. Och gör den inte det så kan jag inte tänka mig det. Men bebisar kan ju ha små hörselkåpor på sig, det finns ju. Om det skulle vara så att hon blir lugnare av det. Men överlag skulle jag säga gå på hur bebisen reagerar liksom på skriken.
Och om vi pratar lite mer konkret. Hon har ju testat lite olika strategier här. Vad, liksom, steg ett, ha öronproppar så att man inte själv liksom lider så mycket av själva skriket. Men vad är liksom... Du säger att hon kan bekräfta barnets känslor och vad hon tror gör liksom att den här frustrationen och skriket kommer ifrån och fundera på det. Men när det väl sätter igång, vad är, ska man... Det känns ju också svårt kanske att sätta sig ner och försöka börja prata med barnet om att så här, är du arg och
sådär. Ja, precis, och lite som jag sa tidigare när vi pratade väl om förra, att liksom är det en meltdown i hjärnan?
Ja, alltså, då är det ju
total
liksom,
härdsmälta. Det går inte. Nej, då går det inte att resonera, men däremot kan man liksom på något sätt bara visa att man ser, det är mer så.
Mm.
Ja, men jag ser att du är arg, jag ser att du ville men du fick inte, alltså så här enkelt efter. Ja.
Mm.
Och sen, men att resonera och fråga varför är du arg, det är totala liksom överkrav. Det kommer också, alltså all typ av överkrav när man är i en sån här härdsmälta eller jättestarka känslor gör ju att det förlängs och blir värre. Och att fråga ett litet barn varför är du arg, det är för svårt. Och jag vill säga att, skulle jag vilja påstå att är man riktigt, riktigt arg som vuxen så kan det ibland vara svårt att sätta ord på det också.
Mm.
Eller hur? Man kan väl bli svinarg ibland på sin partner eller sådär. Och så är det liksom, varför är du arg? Oh, det går nästan inte att samla ihop så att säga det. Mm. Man behöver ju lugna sig först. Och då vi vuxna har 30 000 ord.
Det är sant. Och då, vad skulle du säga är bästa strategin under själva skriket?
Mm.
Är det att bara att bekräfta och sen inte göra mer?
Nej, utan finnas där liksom närvarande. Alltså det är ju så här att skriket kan, jag var ju inne på det här, vad har det för funktion? Är det ett barn som inte har några ord? Eller är det så att, alltså det här kan ju också förstås förstärka sig att det här barnet skriker och då får de direkt som hon vill eller som han vill. Då är det såklart att det kan bli så här en inlärning i att jag skriker så kommer jag få det jag vill.
Mm.
Så det är ju en grej i det här. Samtidigt som man får inte hamna i att nej, men då ska jag aldrig någonsin liksom ändra mig och göra som barnet vill för att det skrek. För att det kan ju också vara helt rimligt att säga, ja men okej då förresten, jag låter dig göra det här lite till. Alltså man behöver inte vara så där otroligt konsekvent som föräldrar ofta tror faktiskt. Men att det finns vissa saker som jag tycker att man inte ska göra. Och det är till exempel att alltså, gå iväg och stänga dörren eller säga gå och skrik här. Det blir bara för ett barn att man är oönskad och jättefel och gör jättefel så att säga.
Mm.
Alltså det blir lite åt skamvrånaktiga även om det inte är tänkt så. Utan det känns lite så här logiskt, men du kan väl skrika här inne. Ja, fast alltså skriket är ju att man signalerar något slags behov eller något slags liksom, och det vill man ju ha en mottagare till som barn. Så att tyvärr så behöver man ju liksom på något sätt liksom orka stå kvar och bara finnas liksom. Sen kanske det inte går att... Och liksom lösa det på något sätt. Och det tänker jag, det är ju en så här stor poäng som jag tycker är viktig att få fram under det här avsnittet. Att som föräldrar vill vi gärna, liksom, vi letar efter den här lösningen som ska göra att det slutar. Och gärna för alltid. Och den finns inte, för det här ingår liksom i barns utveckling och det ingår i föräldraskapet. Att det är jobbigt och stöts och blöts och att de får vara sina jobbigaste jag så att säga ihop med er. Så att de får träna och testa. Ja, men för att de är som tryggast med er, liksom.
Mm.
Ett litet barn som sitter och håller tillbaka, då är det illa ställt, ska jag säga. Det är då blir jag jätteorolig.
Ja, man får se det som en kärleksförklaring.
Ja, eller en trygghetsförklaring.
Är sina jag.
Ja, för att liksom barn som bara liksom anpassar sig till sina föräldrar för mycket när de är så här små. Ja, men då undrar jag varför de gör det. Då har de ju blivit rädda eller något liksom.
Precis.
Och tänka och påminna sig om att övergående ha de här öronpropparna och be om avlastning. Och liksom gör allting för att bara ta dig igenom. Sen kan det ju vara så här också, jag tänker med den här tvååringen. När finns det någon slags, kan man lägga något mönster? Är det vissa situationer som är risksituationer? Alltså man kan ju tänka förebyggande också. Det betyder inte att man kan bygga bort liksom alla... alla bråksituationer eller frustrationssituationer som det handlar om här. Men lite kanske man kan göra om man tittar på det. När brukar det här ske? Är det vid någon trötthet före maten? Går det att sticka till ett gäng morotsstavar då eller så? Eller är det vid hämtningen? Vad kan jag göra då? Eller är det precis... Alltså så. Så att lite grann liksom försök titta på. Finns det någonting vi kan göra för att ändå bygga bort, förebygga lite av de här jobbiga situationerna?
Precis. Alltså hon är ju också inne på någonting här. Hon är ju nybliven tvåbarnsmamma här. Mm. Vilket ju vi redan har pratat om hur kämpigt det kan vara.
Ja.
Men det är ju, tycker jag, alltså nu har jag ju varit förälder i snart 6 år här.
Mm.
Och det är först nu, tycker jag, som jag inser hur stor del liksom mitt eget mående är i... Liksom, för barnen då, om vi nu liksom, de kan vara ungefär lika jobbiga, om vi nu ska liksom uttrycka det så. De kan liksom ha samma mängd konflikter på en dag. Men det är ju hur jag har sovit, ätit, liksom fått lite tid för mig själv. Allt sånt liksom som påverkar hur jag då lyckas så här... Mm. Lyckas, alltså hur
flexibilitet, ja, absolut.
Alltså typ allting sånt.
Mm.
Så den där grejen tycker jag är superviktig under de här åren.
Det är
att man måste liksom fylla på. Och det kan ju vara så olika för olika människor vad man behöver.
Mm.
Men som nybliven förälder så är det ju väldigt... Man är ju sällan liksom... själv, om man tänker att det är mamman här som är föräldraledig, så har man ju ett eller båda barnen med sig nästan dygnet runt. Så att, att skapa lite sådana luckor där man får fylla på med energi känns ju
Och Evelina, jag vet inte hur vi ska göra för att det riktigt ska nå ut, för jag tycker jag pratar om det jämt. Och till exempel med helt nyblivna föräldrar så vet man att på BVC till exempel så ger man väldigt ofta det här rådet vila när bebisen vi sover, eller sover när bebisen sover.
Ja, den gamla klassiken.
Men det gör folk inte.
Nej.
Fast vi säger det.
Vi brukar ju spoja på rulla vagn att man säger så här, tvätta när bebisen tvättar. Och så här, det är ju...
Okay. Ja,
man gör ju inte det. Men det är ju det är så viktigt, och jag tycker lite grann att så här, det är när man är i det här med första barnet första året liksom, det är andra utmaningar än vad man, alltså i vad som kräver i ork, det är så otroligt intensivt för att det liksom är någon typ av ständigt pågående dygnet runt omhändertagande som man är i då.
Mm.
Men sen när de blir lite större, då kanske man också så här, nu är det ju en nybliven mamma här, men sen har man liksom börjat jobba, det kommer in liksom mycket annat som också tar av ens energi och ens ork. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är liksom...
Så är det. Men jag tänker på det här uttrycket, ta på dig syrgasmasken först.
Att det kan vara verkligen så.
Att det kan vara himla viktigt att påminna sig om. Och att man gör det liksom för barnen och hela familjens skull och relationen med dem skull, att man behöver det. Men en annan sak också, förutom att allt så här som sömnbrist och stress eller alltså trötthet sätter sig i vägen, så är det också de inre tankarna om situationen. Det behöver vi komma ihåg, för det är det som man hör i de här två korta breven som du har läst nu, att det finns ju en enorm stress inne i de här föräldrarna. Och gör jag rätt och gör jag fel? Och en uppgivenhet, det kommer aldrig bli bra. Så tänker jag, att är man uppgiven så är man ju så här, det här kommer inte lösa sig. Och den typen av tankar är ju jättejobbiga att ha. Och det stressar också, så det blir också liksom ytterligare en börda så att säga. Så därför är det väl viktigt med att sådana här poddar eller liksom att dela med andra föräldrar, kanske prata med dem som har större barn än man själv har, att alla perioder kommer och går så att säga liksom, och de är jättetuffa kan de vara när de är, men liksom, det kommer att bli bra, det här lilla barnet kommer inte skrika liksom, om bara ett litet tag, och det kommer inte vara en unge som börjar skolan och bara sitter och skriker, alltså man kan få för sig såna grejer att hur ska det gå och så. Utan att det här är någonting som är just nu och som den testar just nu. Sen kommer det komma ett annat steg liksom.
Ja, men verkligen. Jag har också tänkt mycket på det här. Att jag, alltså jag har fått justera mina egna förväntningar. Du sa det förut, att man så här tänker att det ska finnas så här magiska knep.
Mm.
Och jag har nog tänkt ändå, och gör fortfarande ibland, att så här, bara jag lyckas göra allting rätt. så kommer vi inte ha några konflikter. Och liksom så här, då kommer det vara så här, smooth sailing liksom, ända in i mål. Och det inser jag ju. Att det är inte en rimlig eller bra förväntning på ens vardag.
Det är absolut inte en bra förväntan. Jag tror att den här förväntan, nu har inte jag jobbat liksom i 100 år, men jag har jobbat i 15. Men jag tänker liksom lite generationsskillnaden. Att jag tror inte att generationen innan oss, får jag väl säga, fast jag inte riktigt småbarnsförälder, men liksom att de hade den förväntan, utan kanske lite mer realistisk. Och det har ju att göra med att vi har en sån ambition också med våra föräldraskap, och vi är så intresserade av våra barn och barns utveckling och psykologi kring det. Men det blir också som att vi lägger över någonting, något slags raster från arbetslivet. Typ, gör en jättebra projektplan, eller liksom, jag har ett jättebra schema och en struktur, så kommer du inte stöta på några hinder. Och så är det ju inte med barn, och det är liksom inte meningen, för att barn lär sig ju genom de här hindren. De lär sig över hur vi tar oss förbi hinder, att relationen håller ändå. Det är en av de liksom viktiga lärdomarna här. Jag kan bråka och trotsa och jag får hjälp med mina känslor. Och mamma, pappa eller mina föräldrar finns kvar. Liksom. Och vi har det bra ändå. Sen tänker jag på en annan sak. Att det här, hon skrev ju också att det är så tråkigt att dagen ska sluta så. Och jag kan verkligen liksom förstå det och känna det. Men samtidigt så kan vi liksom hamna i ett feltänk där också. Att som det slutar, det blir kvittot. Och så är det ju inte liksom. Utan har man haft, utan att när man liksom går och lägger sig själv, att man försöker att tänka igenom vilka var de mysiga stunderna med den här tvååringen eller den här bebisen eller vilket barn man nu än har. När var det mysigt idag? När kändes det skönt? Liksom hitta de där små stunderna. Ofta så finns det någon liten stund. För att det kan ju också bli så att man hamnar i ett väldigt negativt mode när man liksom bara ser de här felen. Alltså det kan nästan bli lite deppigt i hjärnan. Om det är så här, ja, det blev fel och där blev det tokigt och där blev jag för arg. Och då slutar hjärnan liksom uppmärksamma de positiva delarna. Utan att okej, det blev lite fel, det blev tokigt, så blir det. Liksom man behöver förlåta sig själv och förlåta sitt barn och förlåta alla och gå vidare och tänka att det är en del av det. Och sen förstås blir det alldeles för mycket bråk och konflikter. Då kanske man behöver be om hjälp på något sätt. Då kanske man behöver prata med någon om det. För att få hjälp att ta sig ur och liksom hitta nya sätt och strategier. Eller bara hjälp av någon utomstående att verkligen påminna sig om allt det här bra man gör också. Om man har lite för höga förväntningar på sig själv och föräldraskapet och börjar bli lite smådeppig eller så. För det förekommer ju liksom hos föräldrar också förstås.
Verkligen. Hej Klara och Evelina. Hur får man ett barn att lyssna på ett nej och att ta det på allvar? Försöker välja mina strider och säger nej så sällan det bara går. Men ibland måste man ju sätta gränser. Jag blir tokig på att mitt barn skrattar åt mig och liksom gör ännu mer av det hen inte får varje gång jag säger nej. Ja, det här är ju the million dollar question för alla världens föräldrar. Hur får man dem att lyssna på ett nej?
Ja, jag tycker det är så roligt, för vi säger de lyssnar inte, men det gör de ju. Det är bara att de inte lyder.
Nej, det är ju sant.
Så att det är liksom lite så. Och det är också lite roligt, för att när man frågar liksom svenska föräldrar är ofta så här att nej, men jag vill inte ha lydiga barn. Fast det vill ni. För att ni säger att de lyssnar inte, men det är ju det att de inte följer. I alla fall, det här att liksom inte ta det här nejet, utan det är ju klassiskt för den här åldern att hålla på så där och liksom testa och vilka nej betyder nej och hur strängt och sådär. Så att lite grann kan man både tänka att nu skriver den här föräldern att hon eller han väljer strider och sådär. Och såklart måste man säga nej. Man kan ibland prova liksom att säga nej på ett annat sätt. Det vill säga, vet du, vi gör så här istället. Eller kom, jag har en annan idé. Eller jaha, tog du på dig, nu kommer jag inte på någon bra exempel. Stod du och bankade med leksaken på det fina glasbordet i vardagsrummet. Kom med bilen här istället, så bara för att verkligen försöka och undvika det här ordet som har blivit så laddat. Men sen är det ju också någonting med att den här föräldern håller på att explodera över att barnet skrattar rakt i ansiktet. Förlåt, nu skrattar jag också, det är jätteokänsligt av mig.
Men varför gör de det? Det är en vanlig fråga som vi får. Och Det känns ju verkligen som att det kan bli lite så här, alltså det eskalerar situationen också för föräldern, för det gör, att man blir så frustrerad.
Ja, det gör det, för att man blir ju provocerad ungefär. Men här tycker jag så här igen, att här blir det ungefär som om man skulle vara i en vuxen liksom interaktion och säga någonting. Precis. Till en vuxen, så här, nej så tycker jag inte, och den bara skulle skratta rakt i ansiktet. Det skulle vara fruktansvärt liksom förnedrande och provocerande. Men nu har vi en liten unge här som antagligen, för det mesta när man skrattar så kan man tänka att det kan vara lite skam på slag. Och som man inte står ut med, för skam är ju en känsla som är himla svår och jobbig att vara i. Det betyder inte att barn inte ska få vara i skam ibland. Alltså det behöver vi människor, annars så skulle vi ju liksom inte lära oss några sociala koder och normer. Men det är lite svårt, så att man kan liksom tänka att det där skrattet rätt ofta är att nu blev det så jobbigt i mig. Det kan vara det. Men så finns det, ja, och det där kan jag liksom, jag kan se det framför mig, ett barn som... Om man skulle se det på film, som ibland jag har jobbat lite så här med att man spelar in samspelsfilmer och sådär. Och då kan man titta på det flera gånger. Då kan man se att barnet först kanske blir ledset eller ser generat ut en kort mikrosekund. Men sen flashar det över i det här skrattet. Så det blir som ett skydd helt enkelt. Så försök att tänka så att nu är det nog lite svårt för mitt lilla barn. Nu kanske inte det ska ha mina öga och arga ögon på sig så länge till. Utan vi kanske ska försöka bryta och göra någonting annat. Men sen finns det också en liten annan variant. Det är mer det här lite trotsiga, busiga, liksom, lekfulla. Men det är inte heller meningen att det ska provocera. Så att försöka tänka att det här är inte ett skratt i ansiktet som om det skulle vara en vuxen människa. Utan det här är ett litet barn som försöker hantera en svår situation liksom, på något sätt.
Mm.
Det tänker jag är mitt bästa tips. Och stanna inte det och fråga inte varför skrattar. Och fortsätt inte att säga nej som om barnet ska bryta ihop liksom. För det lär man sig ju ingenting på, mer än att man kanske att man är dålig eller att föräldern inte tycker om en typ. Alltså för stunden lär man sig det, sen finns det ju en massa andra interaktioner. Utan försök att gå vidare, liksom, avled, ta fram något annat och sådär.
Är det liksom egentligen det bästa då, om på den här frågan, så här, hur får man dem att lyssna på ett nej? Att säga så här, nej, så där gör vi inte, kom här. Så gör vi så här. Och så drar man antingen med barnet i något helt annat eller någon typ av så här acceptabel lösning på det de håller på med.
Ja, fast det är så himla svårt, för det finns ju tusen varianter på det här. Det finns ju det lilla barnet som, där det kanske kommer ett litet flin för att de skäms, och så kommer man med en sidolösning, som jag brukar säga, att man kan öppna en sidodörr så att ingen behöver tappa ansiktet riktigt. Och det kan funka jättebra för en del. Men en del barn som har starkare känslor kan ändå vara fast lite i det här liksom negativa känslan efter att ha blivit tillsagd lite längre. Då behöver man liksom vänta ut det. Så att vara lite tyst och humma lite och vara liksom, och liksom stå lite och stå och låtsas pyssla med något bredvid och sen känna av, nu kanske vi kan göra någonting annat.
Det är vi kanske får leva med, att svaret på den där frågan är lite inte helt tydligt.
Nej, det är inte helt tydligt.
Och den som sitter på svaret får gärna höra av sig.
Det beror på, men jag tycker ändå att det viktiga är att försöka att inte bli så provocerad av det, utan tänk att det är ett barn som inte klarar av att hantera situationen bättre än så här just nu. Vi är inte två jämnbördiga som står här och har den här dialogen, utan jag har ett jätteöverläge liksom med min kloka, utvecklade hjärna.
Pew! Det där var faktiskt dagens avsnitt om det totalt utmattande ämnet om att sätta gränser och att hålla dem. Tack Klara för alla kloka råd och dina tankar.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Rullavagnpodden är såklart tillbaka nästa vecka. Under tiden får du gärna skicka en fråga eller dina tankar om dagens avsnitt till podd@rullavagn.nu eller på sociala medier. Vi heter kort och gott Rullavagn på både Facebook och Instagram. Ta nu en stund i soffan och andas ett par djupa andetag. Vi hörs nästa vecka.
Avsnitt är sponsrat av dina försäkringar. Alternativet till storbolagen. Skydda det viktigaste du har. Läs mer på dina.se.
Har du ett barn? Har du två? Oavsett så borde du kolla in vagnen Gazelle S från Cybex. Den går att ändra på 20 olika sätt och du får plats med två barn utan att vagnen blir ett dugg bredare än en enkel vagn. Kolla in Gazelle från Cybex för någonting nytt. Det här avsnittet sponsras av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har uppe dygnet runt, varje dag, hela veckan, året om. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.